Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här är ett samtal med Björn Jonsson. Han är disputerad inom statsvetenskap och är professor i socialt arbete. Hans senaste bok handlar om Nils Bejerot som under 1900-talet var en av de mest tongivande inom den svenska offentligheten när det kommer till missbruksvård och narkotika. Jag talade med Björn om utsikterna i Sverige för legalisering av narkotika, hur vi skiljer oss från resten av Europa när det kommer till missbruksvård och om Sveriges unika vägval varit en framgång eller ett misslyckande. Nyligen gick KDs Europaparlamentariker Sara Skyttedal ut och i en debattartikel och hon bara vände i frågan gällande narkotikalegalisering. Jag tror till och med inte ens att det var bara avkriminalisering, det var så legalisering. Och hon förde bland annat då legalisering av cannabis. Vad tror du håller på att hända när ett parti som tidigare traditionellt var väldigt, väldigt, väldigt restriktivt, när en tongivande politiker från det partiet går ut och bara gör en total omvändning?
Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag undrar i vilken utsträckning som hon pratar för partiets räkning. Jag tvivlar på att de är på väg att göra en sån tvärvändning. Och det var ju också så att, jag menar, hon, som du säger, hon lyfter både frågan om att avkriminalisera bruk, vilket ju handlar om den liksom legala statusen för de som använder, och att legalisera cannabis, vilket då handlar om att göra en drog lagligt tillgänglig istället för försäljning. Så det är ju två väldigt olika policies, och från forskarhåll så är det ju väldigt många som är förespråkare för avkriminaliseringslösningar, och betydligt färre, om bara ett litet fåtal liksom, som förespråkar legaliseringslösningar. Så att det var ju att blanda och ge.
Kan du reda ut lite just distinktionen, för att jag tror inte alla har koll på den, mellan avkriminalisering av bruk då och legalisering?
Ja, det är ju en viktig distinktion, och den har ju blivit medvetet missförstådd i den svenska debatten, bland annat från Morgan Johanssons sida, som han tar ju liksom alltid chansen att nämna de här två begreppen samtidigt som om det vore samma sak. Men avkriminalisering, det handlar ju om den status som själva användningen av en illegal drog har. Om det ska vara ett brott eller om otillåtet bruk ska hanteras på något annat sätt. Och i Sverige hade vi ju fram till 1988 när bruk kriminaliserades, så hade vi faktiskt inget straff när det gällde själva användningen.
Vad hände då?
Nej, men det var ju fortfarande liksom, narkotika var ju illegalt för att försäljning och framställning och smuggling och sådär. Så att det var ju ingen som tvivlade på att det var otillåtet att använda narkotika. Men man kriminaliserade bruket för att man ville ha en konsekvent lagstiftning, och för att man trodde att man med polisens hjälp skulle kunna upptäcka ungdomar tidigare. Och det kan vi diskutera huruvida man har lyckats med det eller inte. Men legalisering då, det handlar ju om att man gör en drog lagligt reglerad och att man har någon form av lösning för att sälja den på lagligt sätt. Och det är ju framförallt cannabis som det har gällt. Så att då blir ju bruket tillåtet och försäljning då i någon mån tillåten. Det kan man ju reglera på väldigt olika sätt.
Men vad tror du att, alltså även om vi inte går in på just hur det inre livet i Kristdemokraterna eller hur Sara Skyttedal tänker. Mm. Men tror du det är ett tecken i tiden att en politiker från ett parti som tidigare haft en väldigt restriktiv hållning? Man kan väl tänka sig att i Sverige så har Vänsterpartiet och kanske i viss mån Centerpartiet och Liberalerna stått för en lite mer, vad ska man säga, mindre restriktiv linje. Man har kanske mer vårdfokus och så vidare, medan övriga partier har varit rätt hårt liksom, för att det ska vara restriktivt.
Så är det ju, och det känns ju som att det är någon slags svängning på gång i vänstern. Nooshi Dadgostar har ju sedan hon tillträdde förespråkat en betydligt hårdare linje när det gäller bruk av narkotika än vad man har gjort i det partiet tidigare. Men på ett sätt förvånade man inte att, att partier på, till höger svänger om i de här frågorna, för ungdomsförbunden har ju gjort det länge när det gäller Liberalerna, och det finns mycket sådana liksom uppfattningar inom Moderaterna också och i Centern förstås. Men att KD skulle göra det kanske är lite förvånande på ett sätt. Samtidigt så jag har väl alltid trott att, att det är en större sannolikhet att det är borgerliga partier som kommer att börja förändra kontrollpolitiken i Sverige än att socialdemokratiska regeringen skulle göra det. Så det är mer känsligt för Socialdemokraterna. De, som jag har tolkat det så har Morgan Johansson, dels har han försökt positionera sig så att han absolut inte ska göra sig ovan med polisen. Och sen så har han inte velat öppna upp för kritik i rättspolitiska frågor från höger då. Men högern kan göra detta på ett helt annat sätt utan att riskera motsvarande kritik. Och om vi tittar på det norska avkriminaliseringsförslaget som ju var för några år sedan då och som föll.
Det var Fremskrittspartiet och Høyre.
Ja, det drevs ju av då en borgerlig regeringskoalition. Och skälet till att det föll i slutändan var att Arbeiderpartiet hoppade av. Så att det förvånar mig faktiskt inte att, att det är ett borgerligt parti som lyfter detta. Eller en företrädare för ett borgerligt parti. Mm, vi vet ju inte hur stor förankring det här har i Kristdemokraterna.
Mm. Men tror du det att man tar intryck av, runt om i världen så har man ju börjat både avkriminalisera och i vissa fall både avkriminalisera och sen därpå legalisera. Vi har ju Kanada 2018 som legaliserade cannabis under stor liksom med fanfarer och allting. Det var ju Justin Trudeau som drog fram det. Och Europa har du Portugal exempelvis och Tjeckien.
Men nu kopplar du det till avkriminalisering. Mm. Att man, det är ju ofta inte så det har varit, utan det är ju de länder som har avkriminaliserat har inte drivit legaliseringsreformer. Utan det som har föregått legaliseringen, det är ju en legalisering av medicinsk cannabis. Och sen har man valt att även legalisera rekreationell användning. Så, om det är någon typ av policy som föregår legalisering av cannabis, då är det en mer lättillgänglig medicinsk cannabisanvändning. Så att man ska nog inte blanda ihop dem. Nu, vad var din fråga?
Tror du man tagit intryck av hur man gör i andra länder mer? För tidigare var Sverige rätt mycket lite av en solitär. Alltså vi hade den här, kanske inte det enda landet, men en nolltolerans, en nollvision. Man skulle liksom få ner allting till noll. Det var liksom den uttalade tanken. Medan man rätt långt tillbaka i tiden har börjat experimentera med att men vi kanske måste acceptera en viss mån av det kommer existera missbruk. Hur ska vi hantera det givet att det finns, och att det finns också ett rekreationsanvändning? Liksom att vallen har fallit
alltså
ner.
Den svenska nolltoleranspolitiken som fick sitt stora genombrott under 80-talet och som man kan säga fullbordades med att man införde fängelse i straffskalan för eget bruk 1993. Den modellen har ju internationellt inte haft någon särskilt stark ställning, och när svenskar kom ner till EU, när Sverige blev medlemsland i EU, så trodde man ju att man skulle kunna sprida den svenska narkotikapolitiken där. Och man blev ju någon smula förvånad över hur respektlöst man blev bemött. Och ja, EU-länder var inte intresserade av den svenska modellen helt enkelt. Och efter det så har det ju skett en omprövning kan man säga. Och den omprövningen har ju mycket varit en följd av ökande narkotikadödlighet och ökande narkotikamissbruk i Sverige. Men framförallt har den här omprövningen skett när det gäller vårdområdet. Att vi har infört skadebegränsande insatser i mycket större utsträckning. Medicinska insatser, medicinsk behandling.
Kan du bara snabbt definiera skadebegränsande insatser?
Skadebegränsande insatser, det är insatser som riktar sig till personer som är aktiva droganvändare. Där det inte finns något krav på att man ska upphöra med droganvändningen. Och som syftar till att man ska kunna skydda sig mot olika typer av skador och negativa konsekvenser av bruket. Till exempel att man delar ut rena sprutor och kanyler för att man ska kunna skydda sig mot blodsmitta och infektioner. Eller att man delar ut metadon eller buprenorfin utan krav på rehabilitering eller drogfrihet, missbruksfrihet. Det finns ju också mer kontroversiella insatser som att man har säkra drogkonsumtionsrum där man kan komma och ta sina medhavda droger under medicinsk övervakning eller att man delar ut heroinförskrivningsprogram. Och det här har ju varit kontroversiellt inom narkotikapolitiken. Samtidigt är det ju huvudlinjen när det gäller alkoholpolitiken i Sverige. Den svenska alkoholpolitiken är till sin natur skadebegränsande.
Kan du ge ett exempel på hur det yttrar sig?
I Sverige? Ja, alltså, vi har ju inte en politik som syftar till att man ska att alkohol inte ska kunna användas, utan den syftar till att de som använder alkohol ska kunna göra det under så säkra former som möjligt. Vi har utskänkningstillstånd och åldersgränser och lördagsöppet, men söndagsstängt på Systembolaget och begränsad öppettid. Den typen av regleringar syftar ju till att minska skadorna och minska missbruket, men inte hindra folk från att dricka. Och behandling på alkoholområdet har ju också ofta den innebörden att man kan säga att den kan syfta till kontrollerat drickande eller att man ska kunna dricka med mindre skador.
Tidigare så hade man ju den här diskussionen i Sverige om, främst tror jag att narkotikapolitikdiskussionen kretsade kring skadorna liksom. Vad är kloka? Ska man vara restriktiv? Ska man, alltså ett motargument mot de här skadereducerande argumenten var att ja, men man ska inte acceptera att folk är missbrukare. Alltså det skickar en signal som är
fel signaler till samhället.
Ja, men precis. Ja, alltså, att det är en sorts moralsignalerande att säga att okay, ger vi dig en sprut, då har vi accepterat att du är missbrukare. Mitt intryck är att det argumentet fanns fortfarande för 10 år sedan i Sverige. Det har försvunnit rätt mycket.
Det har försvunnit nästan helt. Man hör inte det längre.
Vad tror du det beror på?
Som jag ser det så är ju det där faktiskt ett empiriskt argument. Det säger att den här typen av insatser kommer att skicka felaktiga signaler. Och det går ju att undersöka om det är på det sättet. Och det har man väl kanske inte undersökt, men jag uppfattar det som att ingen längre tror att förekomsten av sprututbytesprogram får folk att börja injicera. Eller att det skulle liksom göra injicerande droganvändning mer attraktivt för ungdomar eller för gemene man. Utan att man har insett att det här är insatser som riktar sig till en väldigt specifik grupp som redan har den här typen av problem. Så jag tror helt enkelt att man har, när den här typen av insatser har etablerats, så har man sett hur de fungerar och man har sett att de här farhågorna man hade var överdrivna.
Det som samtalet eller diskussionen nu kretsar kring i rätt stor utsträckning i min spaning, det är ju lite det som Skyttedal tog upp i sin text. Alltså det här ledet från produktion, försäljning, gängkrig har ju blivit mycket mer framträdande.
Det har ju fått en väldigt framträdande roll i den här debatten nu. Och jag har väl tänkt att det här kan leda till någon slags backlash på narkotikaområdet, att det kan leda till den gamla nolltoleranspolitiken får någon slags renässans egentligen. För det har ju lyfts fram på det sättet. När Stefan Löfven lyfte detta så pratade han om att det var droganvändning bland ungdomar i rika stadsdelar som orsakade skjutningar i fattiga stadsdelar. Och även Nooshi Dadgostar har ju haft det perspektivet i sin retorik. Jag tycker att det är ett felaktigt perspektiv, men det kan ju påverka debatten ganska mycket ändå. Nu tror jag kanske inte att det riktigt har gjort det som jag befarade, utan att det är andra frågor som dominerar diskussionen om gängbrottsligheten. Men jag menar, om vi ser på de här legaliseringsexperimenten som har genomförts i USA och i Kanada och på andra håll, så har ju det ofta motiverats av att man vill. Det har också motiverats med kampen mot gängbrottsligheten. Så att man kan ju landa i väldigt olika policyslutsatser med samma problem.
Det tycks som att det finns två stycken positioner. Alltså dels de som säger att bara vi legaliserar då och gör produktionen vit, beskattningsbar, kontrollerad. Så det primära argumentet är då att då får vi bort den inkomsten från gängen. Och då kan vi undvika gängkrigen som plågar både Stockholm, Malmö och Göteborg väldigt mycket. Och mot det, men på något sätt inom samma arena har du argumentet att men det handlar om efterfrågan. Så länge vi har människor som efterfrågar det här så kommer ju de göda gängkriget. Bara kan vi få bort efterfrågan från de knarkande ungdomarna. Lite grann som du säger. Alltså, det tycks ju som att det i viss mån, det måste ju landa i antingen att man kör en nolltolerans och försöker få bort efterfrågan, eller att man legaliserar och accepterar att det finns en efterfrågan men tar bort inkomsterna från gängen och därigenom förhoppningsvis då få bort gängen.
Och ingen av de två lösningarna kommer ju att lösa problemet.
Du tror inte det?
Nej, det tror jag absolut inte.
Varför inte då?
När det gäller den här nolltoleransmodellen så är ju det den traditionella svenska narkotikapolitiken. Den har syftat till efterfrågebegränsning, och det har den gjort sedan slutet på 70-, början på 80-talet. Och det har ju absolut inte fungerat, utan vi har ju mer droganvändning, lägre priser, mer lättillgängligt än vad vi har haft på någon gång tidigare.
Även jämfört med andra länder?
Svårt att göra sådana jämförelser, men det är ingen svårighet att få tag på narkotika i Sverige i alla fall. Sen finns ju alltid den här diskussionen om hur många ungdomar som testar cannabis. Och saken är den att det har vi data på, men vi har inte aktuella data på hur många som har allvarliga missbruksproblem i Sverige. Men vi vet att vi har en väldigt hög narkotikadödlighet, så förmodligen är det en betydligt större grupp än vad det har varit tidigare.
Och vad gäller den här andra linjen då? Den som tycks få mer och mer stöd i Sverige?
Ja, och där känner jag väl att de som argumenterar för att gängen kommer att hitta andra illegala inkomstmöjligheter om cannabisen försvinner, att de har ganska starka argument. Sen kan man diskutera hur det kommer se ut, om de kommer att satsa i större utsträckning på andra illegala droger, om de kommer att satsa i större utsträckning på spel, prostitution, beskyddad verksamhet. Men det finns ju väldigt mycket verksamheter redan idag som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt i Sverige. Det som är det starkaste argumentet här är att, för de som då tycker att legalisering kan vara en lösning, det är ju att cannabisförsäljning, småskalig cannabisförsäljning, är ofta det som man först kommer i kontakt med som ung när man börjar dras in i den här typen av brottslighet. Då är det som småskalig försäljare eller distributör av cannabis. Så att skulle man kunna få bort cannabismarknaden från gängen, så kanske man skulle kunna försvåra nyrekryteringen av ungdomar, möjligen.
Och så gick de istället till en svensk coffee shop och köpte sin svinstarka ganja från vad det nu kan vara.
Ja.
Kan du se det liksom en kanadensisk modell där du har de här odlarna och specialistbutiker, eller är det liksom ett svensk cannabis-systembolag?
Jag ser inte detta framför mig i närtid faktiskt. Och skälet till det är att vi har fortfarande så pass lågt bruk av cannabis i Sverige. Ibland bland svenskar i allmänhet. Det som är gemensamt för de länder som har valt legaliseringsvägen, det är ju att de har ett omfattande bruk redan innan de legaliserar, vilket är en indikation på att förbudspolitiken har förlorat sin legitimitet. Och det är väl kanske också det som är huvudförklaringen till att bruket inte har ökat så förfärligt mycket efter legaliseringarna. Att det har redan varit så omfattande innan. Och där är vi inte än i Sverige. Så därför tror jag att det här är, oavsett vad Sara Skyttedal skriver, så kommer det här att dröja innan allvarliga krav på legalisering kommer i Sverige. Svenskar måste börja använda cannabis mer först.
Okej, okay. Sagt av professorn. Du har skrivit en bok om Nils Bejerot som utkom förra året. Och Nils Bejerot var ju kanske en av 1900-talets främsta svenska opinionsbildare.
Ja, han var åtminstone väldigt inflytelserik när det gällde narkotikapolitik.
Precis, och det är det vi pratar om här idag. Man har både tillskrivit Bejerot enormt mycket inflytande, kanske mer än vad han hade. Mm. Men kan du bara förklara för mig, vad var det han gjorde? Vad var hans linje? För han har ju påverkat svensk politik och så mycket av det som vi fortfarande än idag, trots att han gick bort under 80-talet.
Ja, läser man debatten idag om Bejerot så får man ju lätt intrycket att han var liksom arkitekten bakom den svenska narkotikapolitiken. Att hela den här idén med ett narkotikafritt samhälle var hans grundidé. Han var ju en stark förespråkare för det perspektivet. Och han hade stort inflytande i debatten, framförallt under slutet av 70 år och under 80-talet fram till han dog. När han slog igenom som debattör på 60-talet så betraktades han som en ganska avvikande röst i dåtidens debatt. Han såg som väldigt repressiv. Han förespråkade en politik som skulle syfta till ett narkotikafritt samhälle. Och det här som vi har varit inne på med kriminaliseringen av eget bruk och att samhällets insats ska syfta till att minska efterfrågan på narkotika, det var ju Bejerots perspektiv och kanske hans främsta arv också. Sen hade han en massa uppfattningar när det gällde vård och behandling och så också, och skadebegränsande insatser som kanske inte är lika kända idag och där han inte heller fick samma inflytande.
Varför tror du han blev den här demoniserade figuren? För när man läser om de som har kritiserat svensk narkotikapolitik, just den här nolltoleransmodellen och att det har varit repressivt, man nämner att Sverige har väldigt hög dödlighet och så vidare, vilket Sverige har, men hade han så mycket inflytande kring just det här? Och var det hans
fel? Nej, det tycker jag inte. Och det är ju ett av de viktigaste argumenten i min bok, att hans inflytande var stort, men att det har ju överdrivits. Och att ge Bejerot skulden för den höga narkotikadödligheten i Sverige är väldigt märkligt och felaktigt. Han dog 1988. Och dödligheten började öka på 90-talet. Det var inte Bejerots fel. Det är väl bekvämt att ha en person att skylla på som är död sedan mer än 3 decennier tillbaka. Då behöver man ju inte ta ansvar för den politik man faktiskt driver idag, om man kan skylla på Bejerot.
Nu när vi ändå befinner oss i den här tiden av liksom nästan en sorts post-Bejerotskt tid, där politikerna famlar lite grann. Mm. Det är både lite skador, och du ser att vi har sprututbytesklinikar i Sverige. Det finns en aktiv opinion för avkriminalisering. Jag har hört att vissa som säger att det här var en åsiktskorridor. Mm. Det kanske var för 10 år sedan när jag var aktiv politiker. Då var man i princip idiotförklarad om man pratade om avkriminalisering, vilket jag gjorde. Men nu upplever jag att det egentligen är rätt lugnt att prata om det. Och allting är uppe i luften lite grann. Vad ser du som... Vad är det minst dåliga givet alternativen om liksom att vi landade i missbrukspolitiken?
Det minst dåliga alternativet?
Just nu, givet de alternativ som simmar runt i...
Jättesvårt att säga. Alltså det här är ju ett område som är i rörelse idag. Går vi tillbaka till 80-90-talet så var det inte i rörelse. Utan då var det statiskt och det var en stark konsensus. Men sen har det där gradvis urholkats på område efter område. Och det första området, det var ju vårdpolitiken, där skadebegränsning började bli vanligare och vanligare och där medicinska insatser blev mer accepterade. Och sen så kunde vi börja prata om avkriminalisering som du säger. Och det har väl skett under de senaste 5-6 åren. Så där. Och nästa fråga kanske då är legalisering. Där är vi inte riktigt än. Sen jag. Men min gamla kollega och vän Bengt Svensson som är professor i socialt arbete. Han brukar säga att alla narkotikapolitiska lösningar har för- och nackdelar. Och att det finns liksom ingen perfekt narkotikapolitik. Mm. Och det tror inte jag heller att det gör. Utan det är för- och nackdelar med insatser. Och det påverkar också väldigt mycket hur insatser utformas och vad man gör. Att säga att metadonbehandling, LARO som det brukar kallas idag. Att det är en bra behandling. Ja, det är det. Men hur bra den är påverkas väldigt mycket av hur det genomförs. Hur lättillgängligt det är, vilken policy man har i behandlingen. Och de risker den här typen av behandling för med sig, till exempel att läkemedlen hamnar på den illegala marknaden, påverkas också väldigt mycket av hur man utformar behandlingen.
Mm, mm. Vad tror du finns för lärdomar av amerikanska försök med skadereduktion, men också kanske en fråga jag också gärna skulle ha dina tankar kring är opiatföreskrivningen. Som ju har liksom varit en grej de senaste 10 åren där det är enormt mycket. Man kanske inte ska blanda ihop de två ämnena riktigt så. Men vad tror du vi har för lärdomar från länder som har liksom prövat sig fram rätt mycket längre och mer när det kommer till skadereduktion?
Ja, man ska nog inte blanda ihop skadebegränsning med opioidkrisen i USA till exempel. För att det är väldigt olika saker. Vad kan vi lära oss av andra länder? Alltså, en viktig sak tycker jag är att skadebegränsning kan inte stå för sig. Det räcker inte med skadebegränsning, det behövs.
Sprutor räcker inte, du måste göra något annat.
Det är en viktig del, men det krävs förebyggande insatser för att förhindra att människor börjar med narkotika. Det krävs behandlande insatser som syftar till att man ska kunna komma bort från droganvändning. Och det krävs också reglerande, kontrollerande insatser när det gäller hur marknaderna ser ut, alltså polisinsatser. Och sen behövs det skadebegränsande insatser som riktar sig till de aktiva droganvändarna. Vi klarar oss inte utan den här mixen av insatser. Liksom.
Mm.
Och jag upplever väl att det kan finnas länder som har gått för långt i att enbart satsa på skadebegränsande insatser.
Och då får man vad då?
Ja, då kan man ju få en ganska stor misär. Där man försöker släcka bränder ständigt och att man försöker rädda liv, men man kommer liksom inte vidare.
För jag tror det kanske var 10-15 år sedan, många år sedan, så läste jag en bok som gjorde väldigt stort intryck på mig som heter Samhället i narkotikan av
Ted Goldberg.
Precis. Och den satte sig i mitt minne för att hans huvudtes var att det finns ju själva titeln beskriver hela tesen, samhället i narkotikan. Att det inte är substanserna i sig som gör skadan, utan det är människan och vad människan får med sig in i de sociala omständigheterna.
Mm.
Och att så länge vi har fokus på, jag tror inte han egentligen brydde sig så mycket om hur någonting var legaliserat eller inte. Eller så där. Han trodde väl att kriminalisering förvärrade det för missbrukarna, för de var ofta personer som redan var ansåg sig själva vara hemska och värdelösa, och varför skulle jag förtjäna någonting, och de nästan straffade sig själva. Och han menar att man måste söka orsakerna till drogepidemier i samhället. Varför hamnar folk där?
Han har ju ett väldigt utpräglat stämplingsteoretiskt perspektiv där han menar att det är olika typer av samhällelig stämpling som utgör grunden för att man får ett problematiskt bruk av narkotika. Och han gör ju en väldigt viktig distinktion just mellan problematiskt bruk då, alltså en användning som skapar problem för den som använder, och ett rekreationellt bruk. Och den där distinktionen är ju, den tycker jag är viktig, och den har ju inte accepterats i Sverige heller, där allt bruk av narkotika har sett som missbruk och som per definition problematiskt.
Jag frågade honom en gång, kan alla droger brukas som rekreationsdroger utan att det blir problematiskt bruk? Och han svarade ja. Även heroin?
Ja, men så är det nog i princip. Sen är ju riskerna större med vissa droger framför andra. Och jag skulle starkt avråda från att man försöker att bruka heroin på ett rekreationellt sätt. Det är ju inte heller en social drog på det sättet som cannabis till exempel. Men i princip så har han rätt i det, att alla droger kan brukas rekreationellt. Vi vet ju från forskningen, och inte bara från det här stämplingsteoretiska perspektivet som Ted har då, utan från en mängd olika forskning inom olika områden, så vet vi ju vilken typ av riskfaktorer det är som är betydelsefulla när det gäller risken att utveckla ett problematiskt bruk. Och då handlar det om sånt som ärftliga genetiska faktorer. Det handlar om psykisk ohälsa, det handlar om neuropsykiatrisk problematik som är en stark riskfaktor. Det handlar om att misslyckas i skolan, omsorgsbrister i familjen. Den typen av faktorer är väldigt, väldigt betydelsefulla när det gäller risken för att hamna i problem med droger, oavsett om det är lagliga eller illegala droger. Sen är det ju inte, jag menar, för att man inte har den typen av riskfaktorer så är det ju inte omöjligt att hamna i bekymmer ändå. Men risken är mycket, mycket lägre.
Men tror du att det perspektivet att man ser på den här liksom, de här många riskfaktorerna, att det försvinner lite grann när man fokuserar mer på gäng och rekreationsbruk och att det, liksom, det glöms bort lite grann, att det är ändå som tycks avgöra rätt mycket av huruvida du har många missbruk eller inte. Det är liksom saker som är inte lika sexiga politiskt. Det handlar liksom, har du en fungerande familj? Har du fungerande insatser tidigt ifall någon hamnar på glid? Övermedicinerar du en barn exempelvis? Jag vet inte. Alltså.
Ja. Nej, men det är, nu frågar du ju en professor socialt arbete här och så säger han att man måste sätta in tid i förebyggande insatser. Det är ju lite klyschigt nästan, men det är på det sättet att vill man förebygga den här typen av problem så kan man inte vänta tills de redan har. Alltså, vill man minska den här typen av problem i samhället så måste man ju försöka förebygga att de uppkommer. Man kan inte vänta tills de redan har fastnat för narkotika eller hamnat i gängkriminalitet. Och då måste man ju rikta in sig på de här riskfaktorerna. Och det upplever jag inte att vi gör i dagsläget. Speciellt inte de mer strukturella riskfaktorerna, de som har att göra med uppväxtvillkor och insatser i utsatta områden till exempel. Stöd till familjer, stöd i skolan och även exempelvis att försöka diagnostisera och erbjuda hjälp för neuropsykiatriska problem och psykiskt dåligt mående.
Tror du att det kommer förvärras i Sverige då att vi har en extrem segregation? Mm. Där det nyligen också visat sig att det finns av många skäl ett problem med att tidigt finna och diagnostisera och hjälpa till och med så unga killar i utanförskapsområden där det finns en problematik som senare kan leda till missbruk.
Jag tror inte att vi har sett kulmen på detta än, utan jag tror att problemen kommer bli värre innan de kan bli bättre.
Mm.
Och framförallt så tycker inte jag att det verkar finnas något större politiskt intresse av att bygga ut insatser annat än rent polisiära insatser.
Och problemet med det huvudsakliga är att det sker på bekostnad då av de här förebyggande åtgärderna?
Jag invänder inte mot att man stärker de polisiära insatserna. Jag tycker dock att det är lite fel ändå att börja i. Eller åtminstone att det är fel ändå att bara att fokusera så starkt på. Det är för sent liksom.
När man väl har gängkrig och 15-åringar som skjuter varandra så är det, då är så att säga.
Ja, man måste ha insatser som förhindrar rekryteringen av ungdomar in i den här typen av bekymmer. Och de insatserna är inte polisiära.
Du har lång erfarenhet i de här frågorna och har forskat i det, studerat det och kunnat följa politiker som kommer och går. Du har även studerat hur det var på 60-, 70-, 80-talet också med narkotikapolitiken då. Givet hur det är nu, vad gör dig mest optimistisk? När det kommer till
när det kommer till narkotikapolitiken så tycker jag ju ändå att inställningen idag är mycket mer vetenskapligt grundad Man har inte den här föraktet för vetenskaplig kunskap som har präglat politiken tidigare. Och det finns en öppenhet för att det krävs insatser på olika nivåer och av olika slag i narkotikapolitiken. Bristen då är att vi vet väldigt lite av vad som är effektivt förebyggande. Vi vet hur riskfaktorerna ser ut, men vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Mitt fokus i min forskning har ju mycket varit på de som redan har utvecklat allvarliga problem och hur ska man hjälpa dem på bästa sätt med behandlingsinsatser och skadebegränsande insatser. Och där tycker jag att det har skett stora förbättringar på senare år.
Och om man vänder på det, vad ger dig mest skäl att vara pessimistisk då?
Ja, men det är ju alltså den här negativa utvecklingen när det gäller utanförskap, om man kallar det för det. Och segregation, både i bostadsområden och i skolor. Och de brister som finns inom både socialtjänst och psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri. Som talar för att de här problemen förmodligen kommer att öka i framtiden.
Och avslutningsvis, om du skulle gissa, vilket år legaliserar Sverige cannabis och vilken regering är det som gör det?
Oj då.
Det här är inte forskning.
Nej, jag vet inte. Om jag ska gissa så sker det inte inom den kommande 10-årsperioden. Och förmodligen är det en borgerlig eller blocköverskridande regering som gör detta.
Okej. Okay. Vi säger 2032 då.
Ja. Vi får se. Återvända till frågan då.
Det får vi göra. Björn, tack så mycket för det här samtalet.
Tack.
Du har lyssnat på Samtal med Sveiman, en podd från Göteborgs-Postens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Sveiman och nya avsnitt kommer varje tisdag.